från UR.
Det låter ju nästan som en Bondhistoria, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Jag tänkte, var fan är han någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Och jag kan lägga till att nu kan man bara lyssna på Kaliber i appen, för under måndagen här så börjar vi sända en ny serie som heter Skuldsamhället. Närmast i P1-natten nyheter, klockan är 2.
USA har dirigerat om 20 000 robotar till amerikanska styrkor i Mellanöstern. Robotar som först lovades till Ukraina. I en intervju med ABC News bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgifterna och säger att det är ett hårt slag mot landet eftersom det räknat med robotarna. Det var Biden-administrationen som lovade Ukraina robotarna, ett avtal som sedan nuvarande president Donald Trump tog över. Som vi tidigare rapporterat är sommarvärmen på väg in över Sverige i veckan, och många kommer säkert passa på att sola. Men att vara i solen i syfte att bli brun bör vi inte ägna oss åt överhuvudtaget. Det menar hudcancerforskaren Hildur Helgadottir på Karolinska institutet.
Sola betyder att man verkligen vill vara ute för att bli brun, och det tycker vi inte längre man ska göra.
Och jo, säger Hildur Helgadotter, det är nyttigt att vara utomhus och röra på sig. Och vi behöver få en del solsken på huden för att kunna skapa D-vitamin.
För att maxa D-vitamindepåerna så krävs det en väldigt kort stund utomhus. Det beror lite på hur stark solen är och vad man har för hudtyp och så. Men det kan räcka med en kvart, 20 minuter med att man exponerar bara en liten del av kroppen för att verkligen maxa de depåerna. Och då får man inte mera ut av det. Utan mycket av det som är välbefinnande med att vara utomhus handlar just om det, att det är skönt att vara utomhus, vi är sociala, vi mår bra, vi rör på oss. Inte just det att vi får med ännu mera solning, att vi exponerar mera av kroppen.
Reporter Björn Gunnér, Vetenskapsradion. Det blev Portugal som till sist stod som vinnare av fotbollsturneringen Nations League. Efter 90 spelade minuter av förlängning stod det 2-2 mellan Portugal och Spanien, och matchen fick avgöras på straffar där Portugal vann med 5-3. Ekot, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Så ska vi sända ett nytt avsnitt av vår podd som håller ett särskilt öga på kultur- och samhällsdebatten i Norge, Sverige och Danmark.
Ännu en ny vecka. Åsa Linderborg heter jag, och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Hassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden, om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
La oss starte programmet med ett smäll. Ska Norden skaffa sig atomvapen? For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute er dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofot. Han mener nå at det er bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette også, for hva er det Sverige holder på med?
Ja, alltså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem, Sverige spelar en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt. Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss, och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi det om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både vad heter det? Ja, Sverige och Finland har liksom ställt sig ett helt nytt sted i förhåll till atomvåpen. Och sådan är det ju också i Danmark. Alltså vi har ju lagt en samarbetsavtal med USA som har krävt en lag. Ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-årsaftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så har Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant. Ikke? Men, men mere interessant, synes jeg, det er det her med at man nu ikke udelukker hverken, at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også, at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt. Ikke? Og i forbindelse med det, så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju ett atomvapenprogram redan 1948, om jag minns rätt.
Ja.
Och sen så hade vi påbörjat där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan. Yeah, sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer detta på dagsorden nu, för hvis USA trekker sig ut och vi inte har de allierte att stole på, så är vi under en slags brittisk-fransk paraply då, kan du säga. Si. Det är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan att gör detta oss tryggare. Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition.
Mm.
Det er jo på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det er ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det. Altså, vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus? Vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen, i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana og jeg vet ikke hva i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noen plass igjen. Norge et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skurret ned enormt på det der.
Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for Russland, selvfølgelig, på ingen måte. Men jeg tror at vi er nødt til å et sted begynne å tenke litt annerledes.
Jeg tror du har helt rett til det, og even om du ikke skulle avskrekke Russland, så kanskje det enda det mest strategiske, faktisk, at ikke delta i den her upprustningsrallyt som er. Fast nu är vi i NATO-länder så nu måste vi ju. Men vi måste ändå fortfarande kunna hålla idén om en kärnvapenfri zon i huvudet.
Ja. Ja, personligt är jag inte enig.
Och jag har kärnvapen.
Alltså jag har ju hela min det är svårt för mig att bege mig ut av den här väg, ikk, för jag har ju marscherat hela min barndom och ungdom mot atomkraft, ikk?
Atomkraft är nog, ja, det vill jag gärna ha.
Men alltså pröv hör atomvapen var implicit, ja. Ikk? Och lige meget var vi var i min barndom så hang där över dörren ett skilt där det stod atomvapenfri zone, ikk? Alltså alla de kollektiver jag har besökt och boet i og så videre, har ligesom deklareret sådan der, ikke? Så det ligger jo helt inde på min rygmarv. Men jeg vil sige, altså en nordisk atomparaply er da langt mere tillokkende end en amerikansk i disse tider.
Men Hilde, vil du ha kjernvåpen?
Nei, altså, jeg er ekstremt dobbelt. Jeg mener at det går som jeg er med mesten alt om dagen. Det går rett inn i kjernen av det som det nordiske har vært, og den tradisjonen Norden har hatt for å være fredsmeglere. Vi setter strek over den muligheten som denne delen av verden har hatt. Og jeg tror jo fremdeles på diplomati og fredsmegling. Jeg tror jo fremdeles på det, selv om nå alle sier at det er den sterkeste som vinner, og at det realismen viser at det småstatene nå er ille ute, og vi er ille ute.
Ja, alltså om det var så enkelt som att en atombomb skulle skydda oss för alltid, då skulle jag också säga då lägger vi ner alla våra pengar på att skaffa en atombomb. Men det är ju inte så enkelt. Nej, men jag är också dubbel, för att jag tycker ju att Sverige och Norden ska ha ett starkt försvar, men det betyder inte att
det är ett atomförsvar.
Nej, jag tycker inte vi ska ha atomvapen, och jag tycker att det är fel att de nordiska. Nej, därför att jag tycker att atomvapen är ett vapen som slår så blint. Det gör en sån extrem skada på ett sätt som inga andra vapen gör. Och jag tycker det är konstigt att inte atomvapen. Det är det enda massförstörelsevapnet som inte är förbjudet. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker också att det är fel att de nordiska länderna, inklusive Finland här, tycker att det är okej att vi ska börja med att producera minor igen, att vi ska placera ut minor. Allt det där som vi tidigare var emot är vi plötsligt för. Vi deltar nu i en militarisering av inte bara av våra sinnen utan också av världen rent fysiskt. Jag tror att det är en farlig väg att gå. Jag tyckte det var bättre när vi pratade om nedrustning.
Det synes jeg også helt sikkert. Altså, det var da betydeligt behageligere, ikke? Men jeg synes, at jeg har meget svært ved at finde ud af, hvordan man skal kunne foretage en etisk korrekt oprustning. Altså, fordi du ønsker en oprustning, Åsa, ikke? Men det må ikke være miner, heller ikke atomvåben. Så der er jo ligesom nogle principper, som er meget svære for mig at følge, fordi den, man opruster op imod, ikke har underlagt sig de principper. Ikke?
Ja, men det er derfor, man måste arbeta for nedrustning. At de skal slippe de vapen, de har. Det er det, som er poängen med nedrustning.
Jo, men jeg er helt enig i, at man også skal arbejde for nedrustning.
Men det går jo ikke. Man kan ikke rusta op og sen säga at de andre skal rusta ned.
Men du ønsker jo en oprustning, gør du ikke?
Men jeg tror, at dette er et princip, som er, altså det er, for min del, så handler det om at prøve at holde fast i nogen kjerneverdier. Og jeg kan ikke sige, at de skal holde fast på det ind i geværløbet, eller hvad jeg skal sige. Det vet jeg ikke.
Det er sjovt, det hedder kjerneverdier.
Ja, sant. Ja, sant. Det er jo kjerneverdier, dette jeg snakker om, på absolut alle vis. Men jeg liker, jeg synes, det var noe besnærende med den tanken om at tiltrække sig nå topfolk i verden, som sitter og snakker og tænker på dette og har en erfaring med sig, som går an og puste liv igen.
Helt sikkert. Jeg synes, det ville være fantastisk at lave, verdens største, mest udbygget og mest professionel fredsinstitut og lægge det her i Norden, ikke? Og samle verdens fredsforskere under en nordisk atomparaply. Og til det med, at alverdens lande skal have ret til at have atomvåben, så vil jeg sige, at alverdens værste lande har atomvåben.
Ja, det har det.
Absolut, og det er det, jeg mener, at alternativet til at rösta upp måste ju vara att rösta ner. Mm. Oh. Det är ju det vi måste kämpa för.
Norsken, svensken och dansken.
Det är juni. Det är Pride månad i alla fall i Norge och regnbågsflaggen är uppe eller nere och debatten är igång. Temperaturen är hög. Det har skjedd ting i Danmark. 7-Eleven vil ikke lenger være hovedsponsor for Copenhagen Pride. Aarhus Universitet ønsker ikke at delta i Pride. Der er en bevægelse her.
Ja, der er en bevægelse, ikke? Og det skyldes jo ikke Prides oprindelige formål, men de her tilføjelser, der er kommet over årene, ikke? Altså, I husker jo, at Copenhagen Pride ligesom forlangte af sine samarbejdspartnere, at de forholdt sig til bestemte politiske emner, som ikke havde noget med det oprindelige tema at gøre, eller den oprindelige kamp at gøre. For eksempel Israel-Palæstina-konflikten osv. Og det er også derfor, Aarhus Universitet nu har trukket sig fra Priden i Aarhus. Det skyldes simpelthen, at man fra Pridens side stiller krav om, at man skal tage stilling til Israels krig i Gaza. Og det har Aarhus Universitet ikke ønsket i relation til Priden. Og der sker faktisk også det meget, meget... Altså, jeg vil sige... Altså, Priden i Danmark har formøblet det mest... den mest ideelle position nogen undergrundsbevægelse kunne have, ikke? Altså med så stor og bred tilslutning fra høj og lav, højre, venstre. Alle har jo ligesom ønsket at bakke op omkring Priden, ikke? Og det er jo blevet formøblet, sådan som man har oplevet en flugt, ikke kun i sponsorer, men også i medvirkende til Priden. Man er gået fra 35.000 mennesker, der støttede op i gaderne, ikke, til 15.000 sidste år. Ikke? Det er en ret stor nedgang. Altså, jeg var der sidste år, det var fantastisk vejr, så det var ikke, fordi det regnede. Men tilslutningen er dalet dramatisk, ikke? Og det er fandme ærgerligt. Hold kæft, hvor er jeg irriteret over det. Altså.
Så jeg skulle også vilja, at de her organisationerne, som kæmper for saker, som jeg tycker er bra, kunne holde sær varandra. Man kan ha demonstrationer för palestinernas rätt till ett eget land, att stoppa den här brotten mot mänskligheten som Israel håller på med. Och sen kan man ha andra tåg som har att göra med rätten att älska vem man vill. Det här, jag tycker att det är ett stort problem när man påtvingar sponsorer att de ska uttala sig om konflikten i Gaza och Israel. Det blir särskilt bizarrt tycker jag eftersom Israel är det enda landet i Mellanöstern där man faktiskt kan vara homosexuell. Och Och det är tydligen ingenting som då är värt i de där sammanhangen. Men det är ju inte bara, det är inte bara Pride-rörelsen som är politiserad. Det skulle, alltså hela frågan har ju blivit det från ett annat håll. Ni har väl också hängt med på att Ursula von der Leyen uppmanar alla EU-kommissionärer att inte demonstrera under Pride eftersom det kan uppröra Ungern, som ju är anti-gay. Alldeles för bara några år sedan så pratade man om att Ungern skulle diskvalificeras på grund av deras, tycker jag, omänskliga åsikter om homosexuella. Och nu är det plötsligt de som man ska lyssna på.
Polen har rädd valg i Polen, kommer att få konsekvenser på samma vis, ja, antagligvis.
Precis, men det här sa ju Ursula von der Leyen innan presidentvalet. Så att, liksom, det spelar ingen roll vem som vinner det där valet. Det är ändå så att hon uppmanar EU-kommissionärer som är politiker som har yttrandefrihet som alla andra att inte demonstrera under Pride därför att Ungern kan bli irriterad.
Men ja, alltså det hon är bara lige för att korrigera, hon, det är för att det är EU-parlamentariker som ville ta till Budapest och delta i den Pride, ja, som har blivit förbudt, ja, med lov i Ungarn. Mm. Ikke? Ja. Og der siger Ursula von der Leyen, I skal ikke tage til, jeg opfordrer jer til ikke at tage til Budapest og gå i den forbudte Pride-parade. Ikke?
Ja, her kan du høre et klip fra Aftenposten om hvad som sker med Pride i Ungarn.
Nu er Pride-parader forbudt i Ungarn. I tillegg så har nasjonalforsamlingen vedtatt å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi til å identifisere de som bryter forbudet. Det skjer samme år som Pride-feiringen i Budapest ville blitt 30 år.
Ah, jeg tycker det er helt bedrøveligt.
Jeg synes også, det er virkelig trist.
Men altså, det er jo flere som trekker sig, som dere sier. Noen sier det har blitt for kommersielt, for politisert, eller rett og slett for woke. Det er en backlash, særlig debatten om kjønn og transpersoners rettigheter. Og for meg, det vet dere jo, for meg sier dette også personlig på mange vis. Og min sønn sa noe som jeg ikke får ut av hodet, eller han sendte meg en melding. Det er en film som har gått viralt i hele verden faktisk, fra Oslo Pride. Og der ser du en ung mann komme inn på T-banen, og så kommer der en, og han... Ikke det, altså, det er ikke det at han ser veldig feminin ut, men du, altså, du tenker at okay, han er skjev. Så kommer det en mer klassisk tøffing inn, og viser sitt regnbue armbånd, som gjør at denne andre da slapper av. Det er bare den lille filmen, og den har liksom blitt gått fullstendig viralt og blitt sett av flere millioner.
Den er også meget smuk.
Ja, og så skrev min sønn, jeg tror det kan være vanskelig å sette seg inn i det at man som skjev hele tiden er årvåken på hvordan andre oppfatter deg, og om de kan være en trussel.
Ja, og skjev betyder skev, som er det ord man bruger i Norge. Ja, faktisk, vil man ikke kunne queer. Sige i Danmark.
Ja. Det er jo hjerteskjærende, og så er det sånn, hva skjer når du har, fordi den konkrete kritikken som vi snakker om er helt reell. Man ser nå at det ene selskap eller det andre, de hadde ikke nødvendig noen genuin holdning til Pride i det hele tatt. Det er en slags markedskommersiell gimmick. Det er lett å kaste seg bort, altså kaste det bort. Mm. Og så mye av den politiske diskusjonen er reell og interessant. Og så er i den andre enden så er det da folk som begynner å føle seg utrygge.
Visst.
Og hva gjør vi med den? Altså, Hassan, du sa til meg en gang at vi må begynne denne diskusjonen helt på nytt. Og det har jeg tenkt på, jeg lurer på, hva tenker du?
Nei, altså, det jeg mente da vi hadde den her snak, ikke, det er at der er jo krafter som ønsker at udstille vores hykleri. Og det kan være interne og eksterne krafter. Og det gør de så for eksempel ved at tage diskussionen om homoseksualitet op igen. Ikke? Mm. Når vi så ikke vil tage snakken, fordi vi siger, at det her, det har vi været igennem, de her rettigheder er fundamentale, og ingen skal komme og tage den debat med os nogensinde igen, så kommer vi til at bevise den intolerance, som de ønsker at udstille. Ikke? Og det er derfor, jeg siger, at nogle gange, i nogle tilfælde, så tror jeg simpelthen, man bliver nødt til at træde et skridt tilbage og tage den ulidelige diskussion en gang til. Ikke? Mm. Og man kan også risikere at skulle tage den en gang til i forhold til abort. Ikke?
Men hur tänker du at den debatten skulle se ut som inte redan är?
Det jag prøver att förklara det är att vi blir nødt til att acceptera att de ting som vi betraktar som ting der er blevet eleveret fra at være hvad kan man sige politiske ønsker eller en trang til ligesom at udfolde sig, som er blevet eleveret fra det niveau op på et menneskeretligt niveau, ikke er at betragte som menneskerettigheder for alle mennesker i den her verden. Mm. Og derfor kan vi blive tvunget til at skulle tage diskussionen en gang til. I Danmark, der siger man en gang til for prins Knud, ikke? Mm. Som blev betragtet som en lidt degenereret person rent mentalt, som derfor skulle forklares tingene igen og igen.
Ja, jeg forstod præcis det der du sagde, men jeg kommer tilbage til min fråga. Hur tänker du, hur skulle diskussionen se ut som den inte ser ut nu då? Alltså, skulle man börja om från början och säga, har homosexuella rätt att till alla arbeten? Har homosexuella rätt att gifta sig? Alltså, är det allt det där som vi ska vi diskutera det igen förutsättningslöst?
Men vad är alternativet till att diskutera det igen förutsättningslöst när vi ser de bevægelser vi ser i det östliga Europa som kommer till att tränga längre och längre in i EU-organerne.
Jeg tror desværre,
du har hvor det har påvirket så voldsomt, at kommissionsformanden nu siger, I bør ikke tage til Ungarn og demonstrere.
Ja. Altså, min poeng her er, at vi har redan den her diskussion, derfor at man til eksempel i Ungern då ikke får undervisa om homoseksuell kärlek. Det pratar vi om. I USA har nu förbjudit transpersoner att ta tjänst i armén. Alla de här, det är bakslag på bakslag som vi pratar om. Så att jag tycker redan vi har den här diskussionen.
Men det är lite samma måten som du alltid säger, Åsa, att vi har diskussion om invandring i Sverige eller om vi har alltid diskussion om gängkriminella, vi har alltid diskussion. Ja, det är en diskussion, men det är en frenetisk samtale där folk står och skriker om sina rättigheter. Och jag vet inte hur detta i praxis ska se ut.
Men vi må
helt ned i grundlagsmaterien, tror jeg. For når folk helt åpenbart legger fra sig helt konkret empati som noe de ønsker å forholde sig til, altså det skjer også politisk i dag, så ligger der et press bak som vi må forstå på et annet vis. Og jeg tror at verden endrer sig så raskt. Det var veldig mange som ikke følte de var med på den ferden. De føler at nå endelig har de revansj, og da kan de gjøre hva de vil, som gjør at blant annet folk som min sønn og andre nå begynner å kjenne seg utrygge. Og da tror jeg ikke at det å stå på torget og skrike de samme tingene vil hjelpe noen ting som helst. No. Dessverre. Jeg tror ikke det. Vi må helt ned i noen helt andre grunnleggende bestanddeler, uro.
Men jag är med på alla metoder, alla metoder. Jag förstår bara inte riktigt vad ni pratar om eftersom debatten redan är.
Ja, men debatten som är ju inte reell också.
Nej, men om man inte ska försvara sina rättigheter eller sina medmänniskors rättigheter utan man ska ta den här diskussionen på ett annat sätt. Då fattar jag inte hur den.
Ja, men det er vel ikke, at man enten skal stå og råbe og skrige, eller opgive alle sine
principper. Men hvem gør det? Hvem står og skriker og gaper på torget?
Det ja, det er det jo mange, som gør, vil jeg nu sige.
Jamen altså, prøv
at høre. Men altså, vil ni ta bort uttrykken i det offentlige rummet? Er det det, ni vil ta bort?
Selvfølgelig ikke.
Nej, men hvor skal det gå til?
Men prøv at høre, det er vores reaktion på Ungarn, og det, der kommer til at ske med Polen, i Polen med stor sandsynlighed, er fordømmelse, ikke? Det er klart, og det er sådan, vi udtrykker os her i Vesten. Hvad kommer konsekvensen til at være af den fordømmelse? Europæisk splittelse. Ingen tvivl om det. Og de tiltag, vi ser nu, som er, ifølge min overbevisning, krænkelser af menneskerettighederne, ikke? I Polen og i Ungarn, og med tiden også i Polen. Det er ikke de sidste krænkelser af menneskerettighederne, vi kommer til at se i denne tid, i vores eget kontinent, i vores egne nærområder og, og underlagt vores egne organisatoriske paraplyer. Ikke? Hvordan vil vi forholde os til det? Det er jo spørgsmålet.
Og fordi det her er de sidste krænkningerne af de menneskelige rettighederne, som vi kommer at få se? Det tror jeg ikke. Jeg tror
det er det ikke.
Nej, det er det ikke det. Det er ikke
nej, nej, okay, nej, okay. Jeg misforstod det. Okay. Ja, 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 nej, visst.
Det er på ingen måte det.
Nej, jeg håller med. Men jeg tror vi kanske prater forbi varandra.
Så skal vi stille os an i Norden moralsk fordømmende, kategoriserende og nedgørende? Er det det, vi skal? Og så håbe på, at det har den rigtige effekt?
Men vad är alternativet då? Ska vi säga att vi precis vad ni menar, att ni tycker det är äckligt med homosexuella? Nej, vad menar ni? Hassan. Om man inte, alltså hur kan man föra ett resonemang där man inte fördömer den som tycker att det är fel med homosexualitet?
Jag tror inte fördömelse uansett virker, och det har vi snackat om förr.
Ja, ja, men jag tänker också det är ju alltså ja, måske är det nationella komplexer vi uttrycker här, ja. Ikke? Att man tänker att fördömelse och moralisering ska virka. Ska det ha effekt? Eller skal man gøre det for sin egen skyld? Altså moralisere og fordømme?
Det håller jeg helt med om. Jeg tycker alltid man skal ta sina meningsmotståndare på allvar. Men det er hårfint at sige, når ens egna argument liksom spiller over i fordømmelse. Det er jo väldigt, väldigt svårt at holde den balansen.
Jeg kan gå tilbage til 80-tallet da. Vi snakker om fredsbevægelsen på 80-tallet. På 80-tallet lærte vi oss også, at vi gikk rundt med slogans der det stod «Ikke mobb kameraten min». Kanskje det er det vi skal tilbake til. Mm. Skal dere gå i Pride i år da?
Ja.
Jeg gjør aldrig det.
Mm. Jeg gør det hvert år.
Jeg går ikke några demonstrationståg alls.
Jeg gjør det i år, hvis jeg er i en by der det er til den tiden. Og så tenker jeg også at Pride skal gå tilbage til røttene.
Helt klart, ja.
Kanskje også starte på nytt.
Ja, start på en ny, ikke?
Ja, så det tycker jag, att gå tillbaka till rötterna, om det handlar om att Pride ska handla om Pride och inte handla om världsläget i stort eller Gaza eller någon sådana saker. Så. Mm. Klimat och det. Då har du mina ben där också.
Hiss. Och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, alltså vad vill vi rise och vad vill vi rose i uken som gick, Åsa?
Ja, veckans hiss. Norge har en av världens främsta feministiska intellektuella. Det är litteraturvetaren Toril Moy. Och nu finns det en biografi om Toril Moy som Lovely Arne Førsetås på norska tidningen Morgenbladet har skrivit. Den är riktigt fin och med ett plus i kanten till författaren som håller sig själv i bakgrunden. Mm. Den anbefalles, som ni säger, i Norge. Veckans diss. Sverige har i veckan fått en utredning som föreslår att Sverige ska förbjuda internationella adoptioner. Detta efter att det framkommit att chilenska barn har stulit från sina föräldrar, att kinesiska barn har varit handelsvaror mot föräldrarnas vilja och så vidare. Och det värsta av allt är att Adoptionscentrum har känt till det här men inte har agerat. Så jag hissar förbudet och dissar alla som har gömt huvudet i sanden för denna handelsvara som barn kan vara. Hassan.
Ja, min uges hiss går till Norge. Fordi man i Norge har givet plads till ett helt nytt parti, der hedder Partiet Fred og Retfærdighed. FOR forkortes det, som bliver omtalt som et Putin-venligt parti, og det her parti har nu meget stor medlemstilslutning. Det har faktisk på meget kort tid tredoblet sit medlemstal. Og hvorfor ønsker jeg at hisse dette? Det er fordi, jeg mener, at hver eneste gang, man kan flytte noget fra det dunkle web, internet for eksempel, og op i, i det parlamentariske lys, så har man vundet en sejr. Ikke? Så selvom det er et parti, der er Putin-venligt eller beskyldes for at være det, så synes jeg, det er meget opmuntrende, at det er kommet frem i lyset, og at man nu kan diskutere med de mennesker her i en parlamentarisk virkelighed. Min uges dis går til Danmark. Danmark har besluttet sig for, at vores kabler og rør skal overvåges i de danske farvande. I ved alt det, der ligger nede på havbunden. Til det har man simpelthen valgt et firma, som hedder Saildrone, som er amerikansk, og som bruger Elon Musks satellitter. Det her dronefirma er underlagt fuldstændig de samme, det samme pres i USA som andre digitale platforme, som vi advarer os selv og hinanden mod at bruge i denne tid. Og du, Hilde?
Ja, min hiss, den går til alle, som er frivillige på Alskens festivaler nå på våren. Jeg har vært på Wonderful World i Stavanger, på litteraturfestivalen på Lillehammer, og der står det en rekke folk tar imot med t-skjorter og er kjempe både ja, positive og lære. Altså det er veldig interessant og fint å se overalt. Med et smil. Min diss går til det norske Stortinget som sier nei til strengere regler for oljefondets Israel-investeringer. Både Høyre og AP stemte mot. Fondet peker på politikerne, som peker mot oljefondets etikkråd. Og der sitter blant annet Cecilie Hellestveit, som nylig skrev i Morgenbladet at Israel har med operasjonene etter 18. mai trolig beveger seg i retning av en politikk som vil kunne karakteriseres som folkemord etter den eksisterende høye terskelen for internasjonale domstolen. Hvis en vurderer situasjonen i Gaza som etnisk rensing, så bør nå vel Norge både etisk og juridisk handle deretter. Hvor mange mener egentlig at det er rett å støtte kulturlivet over offentlige budsjetter? I Norge har vi fått svar på det. 10.000 svar for å være helt korrekt. På vegne av norsk publikumsutvikling har forsker Andreas Roaldsnes undersøkt svarene, og noen av funnene ganske så tankevekkende. For eksempel, hvis det er bare de som er helt uenige i at kunst og kultur er viktig for dem, som fikk stemme, ja, da kunne Fremskrittspartiet danne flertallsregjering. Han ser også en klassebasert kløft i synet på offentlig støtte til kultur. Men det setter også fyr på spørsmål vi har diskutert her noen uker. Nå ser vi konsekvensen av at venstresiden har hatt hegemoni på kulturfeltet, eller?
Ja.
Hva sier dere? Har dere sett på disse tallene og tenkt?
Åsa? Jeg har kigget på det her. Jeg synes, det er ufattelig spændende. Bravo til Norge for at gennemføre den her ret komplekse undersøgelse af sammenhængen mellem kulturforbrug og holdning til kultur og så politisk orientering. Jeg synes, det er så spændende. Altså, det er, Altså, det bekræfter jo mange af de forestillinger, jeg har haft, men det her, det er jo ned i detaljerne, så man kan også se, hvorfor de forskellige politiske orienteringer ønsker at støtte kulturen, og hvorfor de ikke ønsker. Altså, der er simpelthen ideologiske statements indbygget i det her. Ikke? For eksempel så er det ret tydeligt, at hvis man skal finde grunde til at støtte kulturen på højrefløjen, så er det for at bevare norsk kultur, ikke? Mens det på venstrefløjen er ting som at styrke demokratiet, som står øverst. Ikke?
Det står egentlig øverst for alle. Det er jo nesten det interessante her. Det er ingen tvil om at for venstresiden ser også demokrati og ytringsfrihet, men de kommer ganske langt ned. For hele feltet så er faktisk det å støtte norsk kultur og historie, ja, det som er det viktigste argumentet.
Helt sikkert.
Det, jeg lurer på hva kulturinstitusjonene egentlig syns om det, for å si det sånn.
Ja, og så er det jo også, så burde man måske også vide, hvilke dele af den norske kultur, man så ønsker at støtte i, på henholdsvis højre og venstrefløjen. Jeg kunne forestille mig i Danmark, at det ville dele sig ret kraftigt op i forhold til et eller andet, en eller anden historisk rød streg, man kunne sætte, ikke? Altså, ja, måske. Men nøj, hvor gad jeg godt at se en tilsvarende undersøgelse i Danmark. Og jeg kontaktede også det danske Kulturens Analyseinstitut for at få svar på, om hvad man ved om det her, ikke? Og der udtaler de, at der er ikke nogen dansk undersøgelse, som viser sammenhæng mellem kulturforbrug og politisk overvisning. Og så siger de samtidig, at man dog kan pege på, at de danske kulturvaneundersøgelser viser, at kulturforbrug er højst blandt højt uddannede og folk i byerne. Og det kan så sammenholdes med, at den type, de her grupper typisk har mere venstreorienterede værdier, altså Kulturens Analyseinstitut siger mere liberale eller centrum-venstre værdier.
Ja. De har vel mere at välja på också, vi som bor i stora städer har ju mer kulturutbud att välja på. Jag tycker det är intressant det här med att från höger till vänster så tycker man att kulturens uppgift är att stärka historien och nationella identiteten. Det är som konstigt det är om att det ska finnas en riktig historia, en berättelse om det förflutna, en sanning om vad Norge är eller Sverige eller Danmark. Vi har ingen motsvarande undersökning i Sverige, men i Sverige så är det ju splittrat på samma sätt som jag tror att det är faktiskt i de flesta länder. Alltså att det är högern som vill ha en kulturkanon, men det är inte högern som vill betala för kultur.
Det er jo så enormt mange ting som er interessante å diskutere inn i dette. Jeg hadde et panel med blant annet tidligere teatersjef Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret, som sa helt korrekt at for bare, ja, på dette 80- og 90-tallet, så var det en mye større bredde blant kulturtopper også. Altså partiet Høyre, var Høyre, altså det var kulturkonservativt. Vi hadde politikere som Lars Roar Langslett, som var en kulturens mann. Det skjedde noe der også, både at høyresiden trakk seg unna, kanskje i takt med at den ble mer opptatt av materielle verdier, for å si det sånn, samtidig som at venstre sier tok hegemoniet. Og nå ser en i USA igjen, da, så ser en jo virkelig hvordan Trump nå, det siste han gjorde var å prøve å sparke sjefen for National Portrait Gallery, fordi at hun hadde feil synspunkter om inkludering og mangfold, noe han faktisk ikke kan, fordi det er ikke underlagt staten, dette galleriet. Det er en del av Smithsonians, som er en stiftelse, og så videre, og så videre. Men altså, den typen, nå går han inn på institusjon etter institusjon, for det viser seg jo da at det faktisk også har en effekt, at kulturen på en eller annen måte har hatt noen verdier, sant?
Helt sikkert. Selvfølgelig har kulturen haft værdier, og selvom man skulle kunne dokumentere, at den havde været 100% venstreorienteret, ikke? Gennem de sidste 7-5 år, så ville den jo stadig have haft nogle værdier. Altså, ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, fordi den har jo skabt, fortællinger om nogle muligheder for bestemte befolkningsgrupper, som ikke var der før. Altså, ikke nogen tvivl om det. Men jeg vil sige, at i Danmark har det været sådan, at der har stået et slag omkring de narrativer, vi fortæller gennem kulturprodukterne. Ikke? Og det slag har højrefløjen tabt til især kulturradikalismen, ikke? Men også marxismen og den nye identitetspolitiske bølge og så videre, ikke? Altså det borgerlige eller det nationalkonservative eller bare det konservative er ligesom fuldstændig skubbet ud af kulturen. Og hvad har borgerligheden så gjort? De har kigget tilbage i tiden til den gang, hvor de stadig havde historier at fortælle. Ikke? Og så er det på en måde blevet, det højreorienterede udtryk har været ekstremt bagudskuende. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt. Og der ser jeg måske en bevægelse lige nu, hvor man i fremtiden vil få et meget mere komplekst udtryk inden for kulturområdet, og det vil jo genskabe kulturens relevans for en bredere befolkning, så det synes jeg er bare fedt. Altså.
Det jeg håller helt med. Det skulle være jätteintressant ifall kulturen blev mer heterogen i åsiktsfältet, så det ser jag också fram emot. Men jag tror nog ändå att det tyvärr är så att när nationalkonservativa böljan slår över oss allihopa. Jag tänker så här, vi håller ju själva på med kultur. Hassan, du är dramatiker och jag skriver och så här. Vad tråkigt det skulle vara, vad trist det skulle vara om man känner att man som konstnär eller kulturutövare måste ha ett nationellt perspektiv. Måste stärka den nationella andan i det man gör. Jag skulle kvävas, jag skulle byta jobb faktiskt. För att jag känner ju att min uppgift som kulturarbetare det är att bråka och krångla och försöka hitta någonting annat, nyansera, vara otrogen. Både kritisk och samtidigt. Liksom.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
En profil fra Sveriges Television er anklaget for seksuell trakassering og mistet sporenstreks jobben. Vi har ikke lært noe av MeToo, skrev du også. Først, hva skjedde?
Ja, jeg har läst förundersökningsprotokollet. En av Sveriges mest populära programledare på TV. Han har varit på en fest med sitt produktionsteam. Han jobbar väldigt tätt med en manusförfattare som är en kvinna och de har känt varann länge och de är förtrogna med varann. Och han har på festen i fyllan gått fram och gett henne en puss för att han ville, som han säger, uppmuntra henne för att hon har stått hela kvällen och sagt att hon är så ful och sådär.
En puss,
han
ville, det är ett kyss.
En kyss, ja. Mm. Och det tyckte inte hon om. Och det kan man ju förstå. Och sen ett par timmar senare så går han fram för att rösta henne igen enligt hans utsaga. Och så ska han ge henne en puss till. Och det är väldigt oklart om det blev en puss eller inte. Hon knuffar bort honom. Det hade kunnat stanna där. Jag tyckte det är coolt att knuffa bort någon som man faktiskt inte vill bli pussad av. Det gillar jag. Men det som hände är att hon 3 månader senare polisanmälde honom. Och nu så får han inte vara programledare för det här programmet mer och så vidare. Och ja, åtal och hela alltihopa det här. Ja, det är ju svåra grejer det här eftersom man naturligtvis inte ska behöva bli pussad på mun, kyss på mun mot sin vilja. Ska man gå till polisen om någonting sånt händer? Det är den stora frågan. Vad får det här för konsekvenser och kan man lösa det här på ett annat sätt? Ni vet ju min inställning till det här och jag har skrivit ett par texter om detta. Men ja, MeToo fortsätter i Sverige då.
Men du sa, vad har vi inte lärt någonting? Vad är det du tänker man skulle ha lärt?
Nej, jag tycker att... att vi inte har lärt er till exempel att tidningen Expressen har gått ut med den här mannens namn helt utan någon anledning. Och jag tycker inte att vi har lärt någonting heller när det gäller att hantera den här typen av knöligheter, händelser som kan ske liksom, på en personalfest till exempel. Måste man gå till polisen eller kan man med hjälp av sin arbetsgivare lösa en sån här sak? Utan att man ska behöva gå till polisen. Kan man hantera det här internt på ett sätt så att båda tycker att det är okej? Okay, liksom, där mannen ber om ursäkt och kvinnan tar emot det. Och sen får man försöka hitta någon form av fortsatt samarbete. Eller fortsatt möjlighet att vara verksam inom det här företaget.
Det är ju sociala regler som plejer att fungera och som plötsligt blir brutt. Mm. Och så känner en på det obehaget och det är många grunder. Jag ska varken psykologisera han eller henne i detta. Men jag tänkte mer när du skrev, har vi inte lärt någonting? Så är det ju för att MeToo på samma måte som de andra bevegelsen som vi har snackat om idag har utartet på et eller annet nivå og gått over I en dogmatikk som gjør det vanskelig å være menneske. Og når jeg sier ikke mobb kameraten min, så det for å ta det ned på et veldig lavt nivå av empati. Der en bevegelse både I Pride og I MeToo, og I andre bevegelser vi har sett de siste 10 årene, som mangler tilgivelse, som mangler nåde. Og dette så for meg ut som et eksempel på det. Man kløner det til, man gjør noe som feil på absolutt alle vis, venter 2 måneder og går til politiet. Altså, jeg tenkte, det så mange nivåer mellom her, så det kan godt være at en del av de trappetrinnene ble fulgt. Men tilgivelse for hverandre, det må ligge fast I en sivilisasjon, tenker jeg. Og her det mange som har havnet I situasjoner der nåden forsvant. Og når mediene kaster seg over dette, så blir det enda mer nådeløst. Og det kanskje som mitt største ankepunkt, at mediene følger den samme logikken. Man skal jage og jage og jage, som på ting som I utgangspunktet, ja, det feil. Jeg vil ikke sånn uten videre liksom si at alle som driver og kløner seg rundt og drikker seg fulle og gjør idiotiske ting, de skal ikke få fortsette med det. Men det liksom noe med hele den dynamikken som har blitt... som har gått skjevt da.
Ja, jag håller med om det och hela sån här mannen bad ju om ursäkt på morgonen han sa förlåt så.
Nettopp.
Men det och hon sa ja, absolut och sen så ångrar hon sig och går till polisen.
Det är nettopp där och det där jag lurer på om det är en annan dynamik som ligger I det för det ja.
Ja, jag tror att I och för sig så tror jag nog att många skulle säga så här, men det är ganska vanligt att man blir utsatt för ett övergrepp och sen så säger jag det gör ingenting och sen så känner man efteråt att men det här var faktiskt too much.
Yes.
Och här kokar det väl ner till själva händelsen en eller möjligen 2 pussar på munnen. Alltså hur stort är det? Och här är vi väl olika då och fundera är det mycket och fundera är det liksom ingenting. Men jag tycker ändå att arbetsgivaren skulle kunna hantera att det här annorlunda än att det ska behöva sluta med en polissak.
Ja, här försvarar jurist Ulrika Rogland varför det är rätt att rättsväsendet ska ta en sak som detta och avgör var gränsen går och det gör hon på SVT.
Vad tycker man gränsen går? Är de här börjat tafsa på en när man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr. För mig är det här ingen diskussion. Det här är någonting som hon har rätt att anmäla.
För mig där går skillelinjen också, hvis I spör om det. Ikke? Mellan det som man må gå vidare med och det som man må fixa innenför de rammer man har, altså enten de kollegiale rammer eller virksomhedens rammer, ikke? Altså man har jo HR-ansatte og så videre, ikke? Har I ikke det I Sverige, når, altså human
jo,
resource,
gud, ja. Gud, ja.
Så ja, men det er hvor skillelinjen går. Altså vi taler jo ikke om sådan nogle overgreb som tvang og voldtægt og sådan noget. Det er jo noget helt andet, ikke? Men er det systematisk eller er det enkeltstående, ikke? Fordi fejl kan man begå og komme til at begå især I fuldskab, ikke, som det måske har været her, ikke? Men når det bliver systematisk eller kategorisk, så er det noget andet, ikke?
Det er rigtigt. Og den her manden har jo ikke heller det er ikke andre kvinder, som har ruset frem og sagt så her, det her har han gjort med mig også.
Ja.
Det her en person, som har gjort fel på en fest og bedt om ursäkt. Så visst, det er alldeles sant om det er et mønster I den her personen, eller om det faktisk er bare en händelse. Og det her verkar vara bara en händelse.
Og om det en struktur, som blir beskyttet fra en eller annen overfor der. Altså, den type hendelser som vi har snakket om før. Men jeg vil tilbake til det med mediene, jeg og medienes rolle, som ruser frem, som det heter I Sverige. Tenkte på det også med en dansk sak som har rullet opp nå, med en politikersønn som siktet for drap, og Ekstrabladet som skrev om det, at Nå politikersønn siktet for drap, og du, Hassan, spurte hvorfor trenger vi vite at det en politikersønn?
Altså, det jo ret vildt, ikke? Og det man så, mig selv inklusiv, begynder at interessere sig for, det er for det første, hvilket parti tilhører den her politiker, som har den her søn, som er sigtet for drab, ikke? Og selvfølgelig også, hvilken politiker er det, ikke? Og det er jo egentlig sjovt, fordi man vil jo aldrig skrive elektrikersøn sigtet for drab,
nej,
vel? Altså, det er ligesom om, altså, hvad fanden har det med noget som helst at gøre, at denne her mand er sigtet for drab? Hvad har det med den forældres politiske position at gøre? Altså, det... Og samtidig så forstår jeg jo godt interessen for det. Ikke? I øvrigt, så I ved jo Henrik Sass Larsen, som jo er sigtet for at have alt det her overgrebsmateriale.
Ja, hvad mener Henrik Sass Larsen?
Henrik Sass Larsen er en tidligere folketingspolitiker, tidligere minister og tidligere prominent erhvervsleder i Danmark. Ikke? Han har jo været ude nu og udtalt sig i en serie af podcasts på avisen BT om, hvorfor han har alt det her overgrebsmateriale liggende. Mm. Så hans forklaring er kommet ud nu.
Og den er?
Ja, den er, at han to gange inden for en årrække fik tilsendt noget overgrebsmateriale fra sin egen barndom, hvor han er det barn, der bliver begået overgreb imod. Og med udgangspunkt i det overgrebsmateriale, han fik tilsendt dengang, begyndte han så at lede efter yderligere materiale, som han selv skulle have været involveret i som barn.
Ikke? Det var en dramatisk forklaring. Låter den troværdig?
Det, altså...
Men i dine øron, hvad tænker du?
Han kan ikke fremvise det her materiale, som han har fået tilsendt, fordi det var åbenbart et link til en platform, hvor han kunne se det en gang. Ikke? Og han har ikke taget screenshots af det eller noget. Så han kan ikke fremvise det materiale. Altså, når jeg hører ham tale, så fornemmer jeg en form for troværdighed. Men historien som sådan virker altså virkelig... absurd, hvis jeg skal sige det. Men det er jo for egen regning. Det er jo bare min, vurdering. Ikke?
Men alt dette kobler sig over på mediernes rolle på en eller anden måde. Og mediens rolle også i at drive frem de kampene der det ikke skal være noen nåde.
Visst.
Og der humanismen blir stående igen på plattformen. Mm. Og hvis jeg skal svare på det spørgsmålet, har vi ikke lært noe også, så er det vel netop det, som vi bør i mye større grad ta inn over oss. Hva fører dette til oss med vår evne til å ta inn andres perspektiver?
Mm. Du uttrykker det mye bedre enn jeg gjorde, men visst har du helt rett. Jeg holder med.
Jeg hørte en dansk låt, Hassan, som vi kanskje kan gå ut på. En drøm om et menneske, danske afakker. Uttaler jeg det rett?
Aner det ikke. Jeg
de
kender det ikke.
De er på topplistene. Ja. langt der oppe. En drøm om et menneske, for jeg tenkte at det kunne passe, faktisk. Ja. Er det ikke menneske vi drømmer om?
Jeg synes i hvert fald, det er meget smukt formuleret, ikke? At hvad hedder det, vores klikers rummelighed er det, som i virkeligheden er på spil her. Ikke? Altså, hvad er vi i stand til at ligesom omfavne inden for de rammer, vi har sat op, som kan være en branche eller en nation eller noget tredje? Ikke? Altså, er vi tvunget til at... Altså at ophøje vores holdninger til dogmer og så udstøde andre mennesker på baggrund af det, eller kan vi udfordre det? Det er vel det er vel det du stiller frem her, ikke, som en tanke du minder os om, Hilde.
Tak for at du opsummerer det på den måten.
Jamen, jeg synes det er meget fint, altså meget vigtigt at du gør det.
Da går vi ud på en drøm om et menneske, hva?
Det gør vi.
Vi sætter os ned og ser dybt ind i hinanden. lange øjne, du kan få mig ud på kanten. Hvor mange gange tror du, vi skal til i hinanden? For hver dem, der danser som gamle på gaden. En drøm om et menneske, du elsker.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio.
Dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning, folkgråter. Oh my god, det var skjutning.
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina, och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill i appen SR Play.
Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 3.
Här är Ekot. Polisens krav för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer att tas upp. Även den nya lagen om DNA-baserad släckforskning trädde i kraft 1 juli. Det upprör Marita Olsson, mamma till Malin, som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det.
Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
Ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. De äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA.
Reporter Pernilla Wadebäck. Besättningen på fartyget Madeleine skriver på meddelandetjänsten Telegram att det bordats av israelisk militär och att de har blivit besprutade med ett vitt ämne som svider i ögat. Fartyget är på väg mot Gaza med förnödenheter och befinner sig just nu utanför den egyptiska kusten. En person omkom i samband med finalen av fotbollsturneringen Nations League i München i Tyskland igår. Åskådaren föll ner 8 meter från en läktare. Händelsen inträffade under den första förlängningskvarten mellan Portugal och Spanien. Det var Ekot klockan 3 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Och nyhetsutvecklingen kan vi alltid också följa via Sveriges Radio Play och sverigesradio.se. Nu här i P1 sänder vi det här.
I hjärnan på Louise Epstein.
I natt drömde jag om en vit häst som galopperade efter en långhårig ko och hennes kalv. Jag tänkte, de kommer aldrig få varandra. Hästen är ju häst och kon ko. På avstånd såg jag ett gult hus och terrängen var otillgänglig för mig, men inte för hästen. Försöker drömmen berätta något för mig eller är den bara en slumpmässig bearbetning av sånt jag upplevt? Ja, vad kan vara bra att känna till om drömmar för att ha glädje av dem?
Gäst är Pontus Wasling, hjärnforskare.
Berättar du om dina drömmar för dina vänner eller låter du helst bli, Pontus?
Nej, jag brukar faktiskt inte göra det.
Inte ens för din fru?
Nej, jag har i perioder skrivit drömdagbok. Annars har jag ju tendens att glömma bort mina drömmar ganska snabbt, tyvärr. Men ibland så kan jag ju komma ihåg och kanske berätta lite grann. Men jag brukar inte mötas av någon större entusiasm.
Nej, men det är ganska segt att lyssna på någon som berättar om sina drömmar. Varför är det så?
Det är så oerhört konkret och tydligt när man upplever det. Men sen när man berättar det för någon så är det ofta en historia som inte riktigt har någon liksom punchline. Det finns ingen bra slutkläm på den.
Lite segt.
Ja, det handlar liksom inte om någonting.
Ibland gör det väl?
Ibland gör det, absolut. Och det kan finnas tvister och slut på en dröm, absolut.
Vi har fått många mejl om drömmar så att i det här avsnittet så kommer vi besvara några av dem. Alltså Pontus, vad tror du det beror på att drömmar väcker enormt intresse?
De är ju så personliga, de är så verkliga, det är ju lika verkligt som verkligheten själv. De är så konstiga, de kan upplevas som symboliska. En del upplever ju sanndrömmar, att det är någonting som kommer att hända och slå in då. Ja, det är mycket mystik kring drömmar.
Vad är en dröm?
Det är någonting som skapas av vår hjärna och uppfattas precis som verkligheten själv. Och tittar man på hjärnan så är det samma delar i hjärnan som är aktiva under vakenhet som under sömn och dröm. När vi till exempel pratar eller ser någonting som rör sig förbi. Det är egentligen ingen skillnad mot det som händer i hjärnan när vi är vakna.
Men vad är det senaste på forskningsfronten när det handlar om att besvara frågan varför drömmer människan?
Det kommer ju fler och fler nya teorier. En som är ganska ny det är att det kan finnas en associationsfunktion med drömmar.
Hur då?
Vi har massa erfarenheter från tidigare livet. Och så under dagen så har vi lärt oss någonting nytt. Och då kan drömmen ha en funktion att associera det med saker som vi redan vet sedan tidigare. Och vi kan se nya samband med det nya och det som vi redan vet då.
Så att det blir ändå någonting nytt där i drömmen?
Ja, det gör också att vi kan vara kreativa då i våra drömmar och komma på nya lösningar på.
Och vad tycker du att de här rönen säger om människohjärnan och psyket?
Det är att det verkar finnas flera olika funktioner med drömmar. Det verkar inte bara vara en funktion utan det är många saker som drömmar gör.
Men tycker du att drömmarnas funktion har blivit mer eller mindre begriplig på senare år med tanke på den forskning som har gjorts?
Ja, mer och mer begripligt skulle jag säga.
Men vad intresserar dig själv mest med drömmar?
Jag forskar ju en del på området. Jag försöker att förstå vad drömmar egentligen är till för.
Kommer vi få svar på det idag, tror du?
Ja, men delvis i alla fall.
Okej, då ger vi oss i kast med några lyssnarfrågor som har kommit om just drömmar. Är du beredd, Pontus?
Ja, visst.
Vår lyssnare Joel, han har skrivit ett långt mejl där han berättar om sin syn på drömmar. Där han är inspirerad av taoismens tro på andlig odödlighet.
Mm.
Vad säger du som hjärnforskare? Har taoismen något att bidra med när det handlar om att förstå drömmarnas funktion bättre?
Det kan vara så här med olika religiösa och filosofiska idéer om drömmar, att det kan absolut finnas bra tankar där. Men inte så sällan kan det ju vara så att man ser på drömmar att de har liksom en övergripande funktion. Och så är det i flera religioner till exempel. Så absolut, det kan finnas bra frön där för att fortsätta och undersöka vad som händer.
Men du tror inte på att man bara reducerar drömmarnas funktion till en sak som det kan finnas då i vissa religioner, att man har en idé att nu handlar det om odödligheten eller något sånt?
Nej, det tror jag inte. Det verkar faktiskt finnas flera funktioner, så att jag tror inte man ska avgränsa sig så.
Och sen avslutar Joel sitt meddelande så här: har du någonsin drömt en dröm som slog in? Det händer mig ofta.
Ja, det här är någonting som jag ofta hör, till exempel när jag föreläser om drömmar. Jag har faktiskt inte, tror jag, varit med om det själv. Men jag har hört många andra som har varit med om det. Eller upplevt någonting.
Och vad skulle det kunna bero på då?
Ja, det här är ju inget enkelt område.
Det kan bli flummigt.
Det kan bli flummigt, men det kan också bli vetenskapligt. Och om vi går in på det vetenskapliga spåret då, så kan det kan ju vara så här att det är så liksom tråkiga förklaringar som att det är en tillfällighet bara. Vi drömmer ju ändå mycket, uppåt 4-5 drömmar i alla fall, per natt. Och under en livstid blir det ju väldigt många. Och då kan det ju vara så att en dröm råkar handla om någonting som sen också inträffar.
Men kan det inte också vara intuitionen, att man har en känsla att det kanske blir så här, så blir det så? För att intuition finns ju.
Ja, det gör det ju. Och det är ju egentligen att vi kan plocka upp signaler, intryck, när vi är i vaket tillstånd då, som vi inte riktigt tänker på. Och det där är någonting som skulle kunna bearbetas under en dröm. Om vi har upptäckt eller liksom läst av någons persons känsla, så kanske vi kan drömma om det och det blir konkret. Och den personen gör någonting sen, och då kan vi se det här som en sann dröm. Men det kan ju vara vårt icke-medvetna tänkande som har gjort
sen
det.
Handlar det väl lite om också hur man väljer att tolka saker. Alltså hur mycket orsaksbundna man vill se dem.
Ja, för det finns ju drömmar som är väldigt konkreta. Och det finns drömmar som vi kanske kan tolka att de innehåller någon slags symbolik.